God förmiddag till alla. Hjärtligt välkommen till dagens gudstjänst. Frans Kempe heter jag och jobbar som pastor här i församlingen. Och idag kommer vi ha ett speciellt gudstjänst med ett PMU-tema. Vi har Josef Pansell här som reser på uppdrag av PMU och ska inspirera oss. Vi har även besök av Linda och Sandra här som från butiken som kommer dela lite grann hur det går där. Men jag tänker att vi börjar med att lägga gudstjänsten i Guds händer och sen kommer vi köra igång. Tack Gud för att du är med oss idag, Herre. Tack för din kärlek och nåd som är gränslös, Herre. Och tack för att alla som har kommit hit, Herre, och jag ber att du ska få tala till oss, Herre. Du vet vad vi behöver, vad vi har med oss. Och tala till oss på det speciellt sätt vi behöver, Herre. Jag ber att du ska vara med under hela gudstjänsten och att det var en gudstjänst där vi får fira dig. Tack Jesus.
Ja, vad roligt att vara här. Josef Pansell heter jag. Jag är gift med Anna. Vi har varit gifta i 28 år. Vi har två barn. Ida som fyller 15 här om några veckor och Rasmus som fyller 13 några veckor därefter. Och båda våra barn är adopterade ifrån Kenya. Där vi också har bott i två omgångar, ett år varje gång. Min bakgrund är att jag är uppvuxen i Pingströrelsen i Philadelphia, Stockholm. Och har jobbat sedan, vad blir det nu då, 97 i församlingstjänst. I lite olika församlingar. Och två år också som sagt har vi bott i Kenya. Och sedan ett år tillbaka så är jag pastor och föreståndare i Elimkyrkan Säter. Och sen i somras, 8 juli, så bor vi också nu i Säter. Så vi har flyttat hit till Dalarna helt nyligen. Ja. Och, men det är inte så att säga orsaken till att jag är här idag kanske primärt. Utan det är att jag också har ett uppdrag att resa lite grann. Ungefär en söndag månaden för någonting som heter PMU. Pingstmissionens utvecklingssamarbete. Ni känner nog många av er bäst till PMU som second hand-butiken här. Jag förstår det när jag har kommit hit att när ni säger PMU då tänker ni second hand-butiken. Och det är ju helt rätt. PMU är med och tillsammans med församlingar driver ett 50-tal butiker runt om i Sverige. Men PMU är från början en biståndsorganisation kan man säga. En organisation som drivs av de svenska pingstförsamlingarna. För att hjälpa människor som på olika sätt behöver hjälp runt om i världen. Och det är framförallt det perspektivet som jag kommer att tala om idag. Men jag kommer också att nämna lite grann om second hand-butikerna. Och den fantastiska möjligheten som det är att engagera sig och göra något gott. Så ni kommer också senare att få lyssna till lite grann om vad som händer just nu här. På second hand här. Så det sitter ju ihop. Men jag kommer fokusera mer den här utlandsdelen, om man säger så. Men innan jag börjar med predikan så ska vi få se en liten film. Det är två korta filmsnuttar som jag klippt ihop. Som är lite exempel på de behov som finns ute i världen och som PMU engagerar sig för. Så varsågod, ska vi se. Där och där, eller hur? Ja. Ska vi göra så att vi ber en bön också tillsammans medan vi väntar på att det här kommer igång? Herre Jesus, jag tackar dig för den här söndagen. Jag tackar dig för möjligheten vi har att få vara här och fira gudstjänst tillsammans. Tack att du får säga att vi firar gudstjänst, för det är en fest. Tänk att vi får mötas på det här sättet tillsammans för att ta del av ditt ord, sjunga tillsammans men framförallt samlas kring tron att du är här. Att du är en verklighet, att du har gett ditt liv Jesus på ett kors för att vi skulle kunna få förlåtelse. för allt det dumma vi har ställt till med i våra liv. För att vi skulle kunna få upprättelse. För att vi skulle kunna till och med få äga hopp om evigt liv. Jag tackar dig Jesus för denna fantastiska gåva du har gett oss. Och jag tackar att vi får samlas här och fira gudstjänst tillsammans på den grunden. Nu vill jag be om välsignelse över den här fortsatta gudstjänsten. Jag vill be att du möter särskilt den personen som kommer hit och bär på någon börda av något slag. Att du möter den människan på ett särskilt sätt. Herre, hjälp mig också nu att dela de tankar som du har, tror jag, lagt på mitt hjärta för den här söndagen. Jag ber om din hjälp, din ledning, helige Ande. I Jesu namn. Amen. Nu så.
Ja. Jag gjorde den alldeles då. Rallar han gärna i pröj. Ustana var njagi, var njagoleta, var det var lalo. Var det en kora. Jag rade det så kul. Då såg man, då njorde jag gileta honom. Jag vet att jag såg det då. Allt var på njagar då. Det var på njagar det inne så kul. Jag vet att jag var. Det kan jag gilla var det när jag var. Då mot han gick han av det skulle. Låt mig han bura en gång bura ta med dig igen. Ta med dig.
Jag har tänkt till en som var kastad av massa skulden på det kasjan. Naogopa kukua saa hii mjamzito, pia naogopa kulala na mtu. Nikona yamba mpata mimba mapema lakini bado sijaolewa, wako kwa kijiji. Changamoto yangu ni kwamba pia wazazi wangu saa hii wanasema maisha yamekuwa magumu pia. Pesa inaanza kukosea kulipa fees. So, atlezi jia tunaachia Mungu mambo yote.
Jag ska ta mig tillbaka till början av september 2009. Och den dagen när vi skulle träffa våran dotter Ida för första gången. Hon fanns ju på ett barnhem i Nairobi. Hon var 11 månader gammal. Och vi skulle få komma dit och träffa henne en kort stund första gången. Vi skulle få vara kanske en timme med henne och sen skulle vi komma tillbaka dagen efter och få träffa henne några timmar till och sova upplägget. Och det var ju verkligen en väldigt oerhört speciell känsla. Det pirrade i magen, man var, det var oerhört märkliga känslor när vi kom där i den här bilen som hade hämtat upp oss. Vi blev upphämtade av barnhemmets bil där vi bodde. Och så när vi åkte in genom de här grindarna in till det här barnhemmet så var en grupp lite äldre barn, 2, 3, 4 år, som var ute och lekte. Och precis när vi gick ur bilen så sprang en liten pojke, gissningsvis 3 år, fram till mig och kastade sig runt mina ben. Då tog jag dem och så tittade han upp på mig och så sa han med frågan i ögonen: Daddy? Och i det ögonblicket så brister mitt hjärta för jag inser att han frågar ju mig om jag vill bli hans pappa. Det här barnhemmet är ett väldigt, väldigt fint barnhem. Materiellt har de det jättebra. De har jättemånga volontärer som engagerar sig. De gör ett super, superbra jobb. Men det är fortfarande så att någonting saknas. Hur bra de här barnen än har det materiellt så har de inte en familj. Vi spolar fram några månader i tiden. Till 12 december 2009. När jag gör mitt första besök, eller vi, Anna gör vårt första besök i Kibera som är Nairobis största slumområde. Oerhört speciell upplevelse. Det bor, ingen vet exakt hur många människor som bor på det här området. Siffrorna skiftar alltid från 200 000 till 2 miljoner. Jag gissar att det är någonstans mellan en halv miljon och en miljon människor. Trångt ihopklämda. Jag har mött familjer, det är inte ovanligt att man bor, eller vart minst sover 10 personer på 20 kvadratmeter. Jag har mött familjer där som sover, de får turas om och ligga och sitta och sova för man får inte plats. Och första gången man kommer in i det här området så det är så otroligt många intryck som slår en. Fattigdomen, stanken. För det finns inga riktiga toaletter, det finns ingen riktig sophantering. Så lukten som hänger över hela det här området, det är en blandning mellan ruttnande mat och mänsklig avföring. Och sen barnen som springer runt där med smutsiga kläder och leker en del barfota på den här skitiga marken. Och sen fick vi sitta ner och möta ett 20-tal kvinnor där kanske 7-8 av dem berättade sin livshistoria. Och det var ju bara elände rakt igenom. Och vi gick därifrån och reagerade som många som vi sen har tagit med oss dit gör. Man kommer från en sån här del av världen. Vi hade inte så mycket att säga till varandra. Vi var mest tysta. Dagen efter, Lucia 2009, 13 december. Då var alla svenskar som bor i Nairobi bjudna hem till den svenska ambassadörens residens. Alltså huset där ambassadören bodde. Och det var ju ett fantastiskt hus. Stort, storslaget, jättefint. Vi var 200 som kom och det hade kunnat få plats 100 till utan problem. Och då var det ett av de små husen i det bostadsområdet. Alltså det ligger i ett av de här riktigt lyxiga områdena som också finns i Nairobi. Och när taxichauffören körde oss dit så pekade han på något hus och sa: den där killen, han har byggt 3 swimmingpooler för han vill alltid kunna välja om man ska simma i solen eller i skuggan. Och efteråt när vi kom hem därifrån, då sa jag till Anna där hemma: nu känns det som vi har stirrat djävulen i vitögat. Det vi var med om igår och det vi var med om idag. Det blir så, alltså kontrasten var så total så man bara kände att det är något som är fullständigt fel med den här världen. Det här är ondska. Och det är så, när vi tittar ut på vår värld idag så kan vi ju verkligen fundera över hur ska det gå? Det finns ju jättemycket vackert. Det ska vi inte neka till. Det är fantastiskt med vacker musik, människor som älskar varandra, solen som skiner, naturen som är härlig i sina olika årstider. Allt det här är ju fantastiskt. Men det finns ju också mycket som inte står rätt till. Krig, miljöförstöring, klimathot. Världsfreden som man kan oroas för verkligen. Hur ska det gå? Förtryck och elände, fattigdom och svält. Och även, vi behöver ju inte blicka ut, vi kan ju bara komma nära. Det finns många här hemma som har det jättetufft att få livet att gå ihop. Det finns människor som är mobbade, det finns så mycket som inte liksom är rätt. Och då är det väldigt lätt att man funderar över, ska det vara så här? Finns det överhuvudtaget något hopp? Och vet ni, jag har goda nyheter idag. Det ska inte vara så här. Och vet ni, det finns hopp. Det finns faktiskt hopp. Och det är ju, nu ska vi se här om vi har PowerPointen igång här. Finns det hopp? Ja, det finns hopp. Det är ju kärnan av vårt budskap som kyrka. Att det finns hopp. Dels så har vi ju evighetshoppet som vi bär i tron på Jesus Kristus. Vi tror ju att det ska komma en dag då Gud själv griper in i själva världshistorien. En dag när Jesus kommer tillbaka och då ska hela den här skapelsen återställas till den ordning som Gud från början har tänkt. Och det som är så fantastiskt, det är att Bibeln lovar att varje människa som i tro tar emot Jesus i sitt hjärta har löftet att vara med och leva för evigt i en värld där det inte finns någon ondska, där det inte finns något mörker, där det bara är ljus och glädje, liv, härlighet för alltid. Det är fantastiskt att vi har det hoppet. Men nästa fråga blir det då, ja, men vad finns det för hopp nu? Framtidshoppet, det är det största vi har. Det är fantastiskt att vi får ha det. Det är underbart. Vi ska få leva för evigt i en värld där det inte finns något mörker längre. Det är underbart. Men här och nu då? Finns det hopp här och nu? Och ja, det gör det. Gud har en plan också för att motverka mörkret i världen här och nu. Oavsett om det är i Afrika eller i Ukraina eller det vi möter här hemma. Gud har en plan för att motverka mörkret. Men den planen har ett litet krux. Vet ni vad det är? Hans plan heter du och jag. Det är genom oss Gud vill motverka mörkret i den här världen idag. Genom dig och mig. Och det tänkte jag säga några ord om nu utifrån Bibeln. Och jag ska börja i Johannes 20:21. Där Jesus säger så här. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Här har Jesus dött och återuppstått och han ska snart fara upp till himlen. Men innan han gör det så möter han sina lärjungar några gånger. Och det här är ett av de tillfällena. Och då säger han, som Fadern har sänt mig till den här världen, sänder jag nu er. Och det här är naturligtvis riktat till de lärjungarna som har vandrat med honom i 3 års tid och fått en särskild träning och en särskilt uppdrag att efter att han har stigit upp till himlen i andens kraft grundade vi känner som den kristna kyrkan. Men vi tänker ju samtidigt att de här orden gäller till alla som tror på Jesus i alla tider. Jesus har sänt oss till världen. Och vid ett annat tillfälle under samma period, faktiskt de sista orden Jesus säger innan han stiger upp till himlen, de läser vi i Apostlagärningarna 1:8, när han säger så här. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Här säger Jesus att vi ska få kraft att bli, att vara hans vittnen. Och det här ordet att vittna, det handlar ju självklart om att berätta om vad man varit med om. Vi har ju det här i en domstol till exempel. Man kallar in ett vittne som får berätta om vad man själv har sett eller hört eller varit med om. Och på samma sätt är det att vara ett Jesu vittne. Det är att berätta för andra människor vad vi själv har sett, hört, varit med om med Jesus. Men det här ordet vittne, det går lite längre än så faktiskt om man ser till grundspråket. Det är ju så, Bibeln är inte skriven på svenska, det kanske ni känner till. Chockerande nyheter. Bibeln skrevs på bland annat grekiska och apostlärningarna är skriven på grekiska. Och det här ordet som står här för vittne, det är ordet martyrion. Det känner säkert en del av er till redan, men det är det ordet som vi har fått ordet martyr ifrån. Och att vittna, det är absolut att berätta vad man varit med om och sett, att sprida ett budskap. Men att vittna är också någonting som sitter i kroppen. Att ge sitt liv för någonting, för ett budskap. Så att vara ett Jesu vittne, det handlar om att berätta om Jesus. Men det handlar också om hur jag lever. Att med mitt liv visa på vem Jesus är. Visa på att Jesus älskar. Visa på Jesu omsorg om andra människor. Det är att vara ett vittne. Det handlar både om att berätta och om att visa med våra handlingar på Jesu kärlek. Ibland så sätter de här sakerna mot varandra. Och säger att det viktigaste kyrkan kan göra det är att berätta om Jesus, att vittna för andra. Det här med det sociala engagemanget, ja det är säkert bra, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi berättar om Jesus, för det är det allting handlar om, att människor ska komma till tro på honom. Eller också säger vi att nej, men det viktigaste är att vi engagerar oss för människor och hjälper dem. Och ja, det är väl bra också att berätta om Jesus, men det får komma i andra hand. Alltså jag, som jag ser det, vi kan ta nästa bild på PowerPointen, så är det här två sidor på samma mynt. Det sitter ihop, vi kan inte dela på de här sakerna. Självklart ska vi berätta för andra människor om det vi har upplevt med Jesus. Det är det finaste vi har, det bästa. Vi äger ett hopp om liv, evigt liv. Det är ju fantastiskt. Men hur kan vi göra det och samtidigt strunta i människors behov? Det blir inte trovärdigt. Om vi påstår att ja, vi har mött Jesus, han är fantastisk, han har förvandlat mitt liv. Och sen går jag vidare och struntar i människors behov. Det blir inte trovärdigt. Å andra sidan, hur kan jag engagera mig för en människa och att hjälpa en människa, men inte dela med det absolut viktigaste, nämligen möjligheten att få ta emot tron på Jesus? Det här går hand i hand. Att berätta om Jesus och att engagera sig, visa på Jesu kärlek. Det är som två sidor på samma mynt, det sitter ihop. Det måste gå hand i hand. Och det betyder att när vi ser då på lidandet i världen, då borde det mana oss till engagemang. Kalla oss att agera. När vi hör om svält, om krig, om nöd, så borde det vara en signal för oss att nu är det dags att kliva fram och vara världens ljus. För Jesus säger så här också, eller så här säger Bibeln också, förlåt. Första Korinthierbrevet 12 och 27 så står det så här. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Det här är en text som vi läser i kyrkan lite nu och då när vi tar om församlingen. Kyrkan, församlingen, gemenskapen av oss som tror på Jesus, vi är Kristi kropp. Och i det här sammanhanget så talas det om att kroppen har olika delar som fungerar på olika sätt. Vilket bilden här för oss är att vi är en gemenskap av olika sorters människor som fungerar på olika sätt och som behöver varandra. Precis som en hand och ett hjärta är väldigt olika men är helt beroende av varandra, så är det också i församlingen. Det är vad den här bilden säger. Men jag tänker att den här bilden går ännu längre. Det Bibeln påstår är att vi är Jesu kropp i den här världen. Vi är Jesu händer och fötter. Jesu mun och öron i den här världen. Att göra det Jesus skulle vilja ha gjort. Och så säger Jesus så här också i Matteus 5 och 14. Ni är världens ljus. När vi ser på det här mörkret, när vi ser på lidande och elände. Jesus säger, ni är världens ljus. Det är en kallelse för oss att engagera oss och göra något. Ja, hur gör man då det? Hur gör man det? Det är så otroligt lätt när vi ser på allt elände, vi ser filmerna här, att man tänker att oj, det är så stort, det är så mycket, det är helt, vad kan lilla jag göra åt allt detta stora och hemska? Och så slutar det med att man gör ingenting. Och i värsta fall så går man ner och mer bara ner i missmod. Antingen blir man apatisk, man gör ingenting, man bara lever vidare sitt liv. Eller också kanske man bryts ner av allt sammans och bara känner att det är bara elände och ens egen världsbild blir bara mörkare och mörkare. Men jag tror att det handlar om att se, vad kan jag göra för att hjälpa någon? Nu ska jag ta med er tillbaka till den här upplevelsen vi hade då i slummen i Kibera. När Anna och jag pratade med varandra till sist efteråt så konstaterade vi att nu har vi ett val. Vi kan inte förändra hela Kibera om det är 1 miljon människor som bor där. Vi kan inte förändra det. Vi kan inte hjälpa alla dessa 100 000-tals barn som lever där i den här sörjan. Det kan vi inte. Men vi har mött 20 kvinnor. Och vi kan förmodligen inte förändra hela deras livssituation heller. Men vi har mött 20 kvinnor som har fått berätta om sina livsöden för oss. Vi kan faktiskt se, kan vi göra någonting för att göra livet lite drägligare för dem? Och nu har vi ett val. Antingen så får det här bli en upplevelse. Vi har sett en del av världen som vi inte hade sett förut. En upplevelse vi kommer bära med oss. Vi har fått en ny förståelse för omvärlden. Det är jättebra. Och det kan stanna där. Eller också kan vi faktiskt välja att se, kan vi göra någonting för de här? Hade vi fokuserat på hela Kibera, då hade det inte gått. Det går inte. Men vi har 20 stycken. Så det vi gjorde var att vi bad att få träffa de här kvinnorna en gång till. Vi mötte dem igen i samtal. Och så ställde vi den frågan. Är det någonting som vi skulle kunna göra som skulle kunna liksom... Vi har kontakter hemma i Sverige. Vi kanske kan samla in lite pengar. Hur skulle vi kunna hjälpa er? Inte bara att ni får en engångsbelopp som gör att ni har mat i en vecka och sen är det slut igen. Finns det någonting vi kan göra för att hjälpa er situation? Och sen blev det där ett antal möten. Och det mynnade ut i att vi så småningom också startade ett sånt här mikrofinansprojekt. Vi samlade in lite pengar hemma i Sverige från vänner och bekanta som hjälpte till. Och vi kunde ge de här kvinnorna en kurs i hur man tar hand om ekonomi, hur man startar företag. Och det blev så småningom 70 kvinnor. Och det där har växt och utvecklats, men det var inte vår plan då, så det är inte poängen. Men det är lite roligt att se att idag så har det där blivit en församling och en skola. Och vi har gjort en massa olika projekt som har vuxit ur det där lilla. Men det är inte poängen med att jag säger det. Poängen är just det här att se... Ja, men här finns det några som vi faktiskt kan göra något för. Och jag tror att ju fler människor som har den inställningen. Att göra det vi kan för att göra världen lite ljusare för dem som vi möter. Ju fler som har den inställningen. Ju mer kommer världen också att förbättras. Bli bättre. Den här adoptionsorganisationen som vi adopterar våra barn igenom, den kenyanska organisationen, de har en slogan som heter "You cannot change the whole world, but you can change the whole world for one person." Alltså du kan inte förändra hela världen, men du kan förändra hela världen för en person. Jag tycker det är lite bra så. Och då finns det ju många sätt att engagera sig. Och då kommer det lite olika konkreta tips här. För den som har möjligheten så kan det ju handla om att skänka pengar. Och det tror jag egentligen att många kan. Många fler än vad man själv tror skulle kunna skänka någonting till någon slags hjälpverksamhet. Trots ekonomisk kris och högt ränteläge. För det är ju faktiskt så, ärligt talat, att om vi jämför med hur standarden generellt är i vårt land med genomsnittet globalt, så har de allra flesta, inte alla, men de allra flesta här i Sverige har det väldigt bra. Jag hade en sån upplevelse, det här tog tag i mig. För ett par år sedan. Det var höstlov. Och vi var i mina föräldrars sommarstuga tillsammans med en annan familj, några av våra absolut närmaste vänner. Och vi bara umgicks några dagar på höstlovet. Och den kvällen, vi hade ätit gott, vi hade inte ätit något jättelyxigt så. Det var en vanlig husmanskost. Men vi hade liksom ätit rejält med mat, och trots att vi var proppmätta så hade vi bullat upp med chips och godis och läsk och... Ja, men ni vet så här, för en härlig kväll tillsammans. Och så får jag liksom ett meddelande på Messenger från Jeffrey, som är en god vän till mig. som också bor i Kenya nere på kusten. Han bara skriver hur läget och vi börjar chatta och så ett tag så berättar han för mig att ja, jag och min hustru och våran dotter, vi har inte ätit mat på 2 dagar för vi har inga pengar. Och det där drabbade mig. För jag insåg i det ögonblicket att bara ikväll har vi 2 familjer konsumerat pengar. Vi hade inte lyxat, det var inga, vi hade inte ätit oxfilé, vi hade ätit vanlig husmanskost och laddat upp med lite chips och sådär. Det var inte någon överdådigt, men vi hade konsumerat upp mer den kvällen, eller åtminstone lika mycket, så det skulle kunna täckt den här familjen i Kenias matkostnader för en hel månad. Så jag funderar, med vilken rättighet gör jag det? Jag tror att vi kan göra, många utav oss, mer än vad vi tror. Och jag tror att vi behöver utmana oss själva kring just det här. Vad kan jag göra? Det måste inte vara jättestora summor. För någon här idag kanske skulle kunna skänka jättestora summor. Det vet jag inte. Ganska många kan förmodligen inte det. Men även om det bara är en liten summa, de flesta av oss kan ju göra något. Men det behöver inte bara handla om pengar. Man kan också engagera sig på olika sätt för att hjälpa andra människor. Det kan vara att engagera sig för att hjälpa svaga, besöka ensamma människor som skulle behöva ett besök. Det finns många sätt, men ett av de sätten man kan engagera sig, det är ju i second hand-butiken ni har här. Och nu kommer då lite så här. Ni ska föra mer om second hand-butiken efter att jag är klar här. Men, ni har ju den här second hand-butiken. Det är ett jättebra sätt. Vare sig man nu kan skänka pengar och gör det, eller man kanske är en sån som inte kan skänka pengar för man har inte möjligheten som ekonomin ser ut. Man, ganska många tror jag kan engagera sig. Och ett sätt, det är ju second hand-butiken. För det som är så fantastiskt, bland annat, det är mycket som är fantastiskt med den. Dels så genererar det ju faktiskt pengar som kan användas till att hjälpa andra människor. Genom att, skulle man behöva anställa alla i en second hand-butik med full lön liksom, som skulle betalas av det som butik genererar, då skulle det inte bli så mycket överskott att kunna göra någonting. Men grejen här är med second hand-butiken är ju att det är många som engagerar sig och det finns olika sätt att göra det. Så att inte hela kostnaden för hela personalen ska börja tas ur själva vinsten. Ja, ni är med på konceptet. Och det gör ju att man skapar ett överskott genom sitt engagemang. Skapar ett överskott som gör att vi kan hjälpa. Genom PMU, genom LP och på olika sätt. Det är superbra. Dessutom så är det så att när man går och handlar på second hand-butiken, då är man ju med och skapar det här överskottet. Och när man skänker någonting som ska andra ska kunna köpa, då är man ju också med att skapa det här överskottet. Men dessutom är man med att skapa förutsättningar för de som kanske inte har råd att köpa nytt. Att kunna handla. Och så är det miljövänligt och bra för att vi återvinner. Alltså det här med second hand-butiken är en supergrej. Men det är ju ett sätt också att engagera sig. LP som jag sa. Och vi har ju det här korttidsboendet. Ett annat jättebra sätt, och jag vet att ni gör flera saker som församling, som är superbra sätt att engagera sig. Men med det sagt, bara att skänka pengar och att engagera sig, jag tror att det är viktigt och det är bra. Så kanske det absolut viktigaste är ändå vad vi gör med våra liv i vår vardag. Med vilken attityd möter jag tiggaren utanför ICA? Man kan ju diskutera, ska man skänka pengar eller inte? Den diskussionen ger jag mig inte in på nu. Men det man alltid kan göra är att vara vänlig. Hälsa, prata en stund. Vara en medmänniska. Hur är det med min granne som är ensam? När besökte jag sist? Kanske finns en ensamstående förälder i din närhet som verkligen skulle behöva hjälp med att du kom dit och lagade mat någon gång eller hjälpte till att hämta barnen från fritids eller Exemplen är jättemånga på saker vi ganska enkelt kan göra i vår vardag för att göra världen lite ljusare. Och sen till sist, be. Be för de utsatta och svaga och be för de som också engagerar sig. Det är ju någonting vi alla kan göra. Även den som inte har råd att skänka pengar, inte orkar engagera sig längre. Men de allra, allra flesta kan vara med och be. Och det är faktiskt inte oviktigt. Det är jätteviktigt. Och jag börjar närma mig slutet nu. Så det behöver inte vara oroligt att jag ska hålla på länge till. Ytterligare ett bra sätt att engagera sig för orättvisorna i världen, det är ju att också vara med och stötta PMU. Pingstmissionens utvecklingssamarbete. PMU jobbar i 30 länder med 104 olika insatser. PMU utgår från den här drömmen om en värld, jag tycker det här är en fantastisk formulering, en värld fri från fattigdom, hunger, förtryck och våld. Vilken dröm! En värld fri från fattigdom, hunger, förtryck och våld. Och man gör detta med fokus på fred, jämställdhet och demokrati. Och PMUs värdegrund utgår ifrån att alla människor är Guds skapelse, vilket ger samma okränkbara värde. Och här har kyrkan, vi som församlingar, ett särskilt ansvar. Och PMU utgår också från att människans behov är både materiella och existentiella. Så man ser både det sociala och det andliga perspektivet. Även om PMU jobbar väldigt mycket socialt, så tänker man att människan är både en materiell, existentiell, social, kulturell och så vidare varelse. Så att allt det här måste finnas med. Det står inte emot varandra. Och man jobbar brett med långsiktiga insatser för att skapa fred i konfliktområden eller bygga samhälle genom utbildningsinsatser och så. Vi såg filmer om två barn som behövde gå i skola. Där är PMU väldigt aktiva. Hälsoprojekt. En del av er känner säkert till Dr. Mukwege, Nobelpristagaren, och hans Panzisjukhus. Han är ju faktiskt utbildad av PMU en gång i tiden och har varit med och byggt upp hela sin verksamhet från början. Nu är det många hjälporganisationer som finns där, men det var PMU och den norska motsvarigheten PUM som var med liksom och skapade förutsättningarna för det. Så det finns många saker. Dessutom så är PMU också med och stöttar upp i katastrofinsatser på olika sätt. Och det som är så fantastiskt med just församlingsrörelsen, PMU jobbar ju med lokala församlingar, det är att vi har en unik möjlighet att nå in i områden snabbt. Att jobba på ett annat sätt än de här stora globala organisationerna som kommer liksom ett ovanifrån och utifrån perspektiv och ska liksom bygga upp någonting. Ofta finns ju vi redan på plats med lokala församlingar. Och man kan snabbt få hjälp på plats när det behövs. Man har också en unik möjlighet att jobba långsiktigt med att förändra ett samhälle. För man kommer inte uppifrån, utan man kommer liksom i samhället genom församlingarna som finns där. Ja, jag har idag talat om uppdraget som Jesus har gett oss att vara världens ljus. Uppdraget att engagera oss för att göra den här världen lite bättre. Det kan vi göra på många sätt. Vi kan göra det genom att stötta olika saker med pengar, exempelvis PMU. Vi kan göra det genom att engagera oss på olika sätt, till exempel i den second hand-butiken. Men framförallt kanske det viktigaste, vi gör det genom hur vi möter våra människor i vår vardag, de som finns nära. Och det jag vill avsluta med och bara landa i och säga, det är ju det här. Återigen, vad är det Jesus sa? Jo, han sa, ni är världens ljus. Du och jag, vi har den här kallelsen av Jesus Kristus själv. Att vara ljuset som lyser i en värld med mycket mörker. Men som lyser upp och motverkar mörkret. Amen. Herre Jesus, jag tackar dig för den här dagen. Och jag tackar dig för att du är här för att möta oss genom din ande. Tack Herre att vi får tro att du vill på olika sätt hjälpa oss. Du ser den som nu har på något sätt känt sig manad att göra någonting, engagera sig på något sätt. Tack att du kallar oss att vara världens ljus. Tack att du också ger oss hjälp att vara det genom din ande Herre. Men du ser också den som sitter här och känner att världen är ganska mörk och att man själv skulle behöva lite mer ljus. Jag vill be särskilt nu för den människan att du kommer med din heliga ande, med ditt ljus, med ditt hopp och möter den personen här. Den som har ett särskilt behov av hjälp, av omsorg, som känner sig ensam, som kanske inte får ekonomin att gå ihop. Som själv brottas med hur ska jag få ihop mat för mig själv eller för mig och mina barn. Möt de personerna här. Med ditt hopp, med din kärlek, med ditt ljus. Jag vill också be för den som kanske har fått ett sjukdomsbesked eller på något annat sätt drabbats av ångest eller oro eller på något sätt har ohälsa. Jag vill be att du ska möta den människan på ett särskilt sätt. Du ser också den som känner sig kanske misslyckad, tyngd av synd. Tack att du har nåd och återigen nåd för oss. Att förlåta, upprätta och ge en ny start och en ny chans. Hjälp oss Herre att vara världens ljus. Amen.
Så, tack Josef för det du har delat. Visst blir man berörd av den stora nöden som finns ute i våran värld. För er som inte känner mig så heter jag Sandra Waldon. Och tillsammans med Linda som ni känner så är ju vi med och driver engagemanget och arbetet uppe i våran PMU-butik som ligger på Ingarvet. Ja, och jag kan väl bara kort berätta lite att mission, jag vet inte hur ni tänker, men ofta när jag tänker på mission så är liksom första tanken man tänker, det är ju det som händer ute i världen. Det är mission där, långt borta liksom, och att vi ska frälsa världen i alla dess hörn. Och för mig och min familj, jag är gift med Luke och vi har tre barn. Vi träffades via en missionsorganisation som jobbar mycket humanitärt. Och vi tänkte länge att vi ska ut i mission, vi ska ut i världen. Och för 6 år sedan blir det nu, då åkte vi iväg på en missionsresa till Sri Lanka och vi upplevde att Gud öppnade alla dörrar för oss att åka ut. Och sen helt plötsligt så stängdes alla de här dörrarna. Det finns jättemycket att berätta runt omkring det. Men det var så tydligt att Gud bara stängde dörrarna för oss och vi fick komma hem till Falun igen. Och för oss var det lite som ett slag i magen att vi tänkte att vi skulle ut i världen. Det var våran kallelse. Men så fick vi komma hit och vi fick landa och vi fick be och vi tog en hel månad i att bara fråga Gud, vad blev det här? Våran mission var ut i världen. Men fick ändå på något vis liksom, nej men okej, det finns någonting här i Falun för oss. Och då sa vi, men Gud, då behöver vi ha förskola för våra barn. Vi behöver ha ett hus att bo i. Vi behöver ha jobb att gå till. Och inom loppet av en vecka så la han pusslet åt oss. Och då var det så att han som jobbade som tillförordnad butikschef på PMU då, han ringde upp mig och så sa han, hej, vi behöver hjälp på PMU. Vill du komma och jobba? Och jag tog det jobbet. Och för mig så har det blivit min missionsplats. Jag trodde jag skulle ut i världen, men Gud öppnade en helt ny värld för mig genom PMU. Och innan jag klev in där så förstod inte jag allting som sker, allting som PMU får betyda. För man tänkte att det var bara en second hand butik. Men det är så mycket mer. Och det vill vi bara få förankra lite. Våra längtan för PMU-butiken och det uppdrag som vi ser att vi står i när vi är där och jobbar.
Precis. Ja, vi tänkte repetera det här bibelordet som du bara nuddar vid. Så jag tänker att jag ska läsa Matteus 5, 14-16. Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg är synligt för alla. När man tänder en lampa så täcker man inte över den, utan tvärtom ställer man den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska det vara med ert ljus lysa för människorna, så att de ser allt gott ni gör och hyllar er far i himlen. Jag tänker att våran verksamhet i stan, att det är verkligen en stad uppe på ett berg, och att vi får lysa på många sätt. Och nu tänkte vi berätta hur vi
och hur
som
bättre,
butik
precis, är kan att få lysa. Att representera ljus än att använda ljus. Och vi träffar många olika människor som vill höra om vår verksamhet. Många som vill komma och arbeta med oss. Och då brukar vi presentera med tre ben som vi står på.
Men idag tre ljus.
Tre ljus, ja. Precis. Och det första ljuset, då är det ju biståndet. Genom vår butik så får vi ett helt fantastiskt överskott. Människor i Falun är otroligt generösa. Vi har vår gåvomottagning öppen 6 dagar i veckan. Och det står aldrig stilla där, utan folk kommer och skänker och skänker. Och det ser vi som ett sätt att de vill vara med. För de vet att när jag skänker den här skålen, eller de här lakanen, eller de här skorna, då blir det till ett överskott som blir till bistånd.
Precis. Och man hinner knappt med ibland. Falun är så generösa och vill vara med.
Och precis som du pratade om, Josef, med hur PMU arbetar med lokala församlingar ute liksom i olika länder. För att där ser man behoven, där får man kontakt med människorna. Det är de som vet vad är det för förändring som behöver ske. Så jobbar ju vi som PMU här med Centrumkyrkan och med Lugnetkyrkan. Och då är det ju också liksom att vi här via våra lokala kontakter, så kan vi också vara med och hjälpa till. Och förra året så hade vi en dag när dagskassan gick till församlingarnas projekt och valde att ge då dagskassan till Ria-stugan. Och det var också en sån otrolig respons. Mm.
De frågar flera veckor i förväg. Vilken lördag var det? Vilken lördag ska komma när dagskassan går till Ria?
Ja, precis. Och summan landade vi på 85 000.
85 000 var dagskassan. Som vi kunde ge och som kunde bli till glädje för julbordet där uppe på.
Precis.
Och nu har vi satt ett nytt datum för dagskassan och församlingarna. Mm.
Andra december. Då kör vi igen. Precis. Nej, men så att det är liksom både bistånd som når ut i världen, men också att det liksom får förankras här i stan. Vilket vi tycker är helt fantastiskt. Och då vill ju Faluborna vara med. Det finns ett hjärta för att vara med och skapa förändring och vara med och ge av sitt överflöd.
Mm. Sen har vi ju benet nummer två, eller ljuset nummer två. Och det är våran miljö. Och vi har ju bara en jord att ta hand om. Och som svenskar så använder vi mer än vad vi egentligen ska. Och det tror jag har blivit medvetet här i vårt land, att vi ska vara rädda om miljön. Vi ska sopsortera, vi ska återanvända om vi kan. Och det är ju vi en bra kanal för. Att grejerna får en andra chans. Att människor kan få glädje av kläder igen. Att de får glädje av, man byter porslin. Att man kan köpa begagnat porslin. Eller,
Att förlänga livslängden på så många saker som möjligt. Det ser ju vi också är ett jättestort uppdrag som vi har. Att faktiskt liksom se till att så många saker som möjligt kommer i omlopp och får användas en gång till. Så kan vi ta hand om våran jord och våra resurser.
Och vi har ju bra samarbete uppe med återvinningscentralen och så, kanaler här i kommun. Så att de räknar med oss.
Mm. Så är det.
Bjuder in oss till konferenser och vill att vi ska vara med. Mm.
Precis.
Och så har vi det tredje,
det sista
ljuset. Och det är ju
socialt har vi valt att sätta där. Vi är ju en mötesplats för många människor. Och just nu så har vi ett stort antal som är placerade hos oss. De får en arbetsträning eller en praktik eller språkträning. Så vi vill också vara en sån plats som får ge människor en andra chans. Att människor får komma till oss, få en arbetsträning för att sen kunna ta sig vidare på livets resa. Få vara hos oss där vi kan skapa en anpassad verksamhet. Vi kan ge dem det som de behöver på väldigt mycket på individnivå. Någon behöver väldigt samma, lika och tydliga instruktioner och någon behöver lite mer förändring. Så försöker vi att se till att de här människorna får ta som hand på ett bra sätt. Får komma till en trygg plats för att få växa och blomma ut.
Och vissa behöver ju det sociala. Man kommer för att man är väldigt ensam kanske. Och vi hade ju en kille som vi hade fått anställa via en sån här praktikplats som kom. Och så hade vi tillfälle att kunna ge han en lönebidragsanställning. Och nu i somras så slutade han hos oss, men han gick ut i ett riktigt arbete. Så det är fantastiskt att vi kan vara den där språngbrädan för många att liksom puffa i rätt riktning.
Nej, men jag vill bara dela en lite vittnesbörd kan man säga. Vi har en kvinna som kommer hos oss som volontär. För att verksamheten bygger också på volontärer. Att det finns människor som kommer och ger av sin tid och är med och driver butiken framåt. Och vi har en kvinna som kommer till oss som är änka. Så hon är ganska ensam men kommer till oss för att få det sociala. Hon säger det, jag är ju här för att få prata med de andra och få liksom vara del av gemenskapen. Och så var hon hos oss en fredag. Och vi gav väl henne en uppgift som hon egentligen kanske inte tyckte var den roligaste uppgiften. Men hon såg behovet och hon hängde ut 3 stänger med kläder den eftermiddagen. Så hon var så nöjd efteråt. Nu har jag gjort en insats. Nu har jag hängt ut så mycket kläder. Och så tackar vi för dagen och så var jag och jobbade på lördagen dagen efter. Och då kom den här kvinnan in. Och så skämtade jag lite med henne och sa det att nu är du väl här för att se om kläderna som du har hängt ut, om de blir sålda. Liksom att hon vill följa upp lite på det jobb som hon hade gjort dagen innan. Ja, nej, sa hon. Och sen så såg jag att hon satt och fikade med en av våra andra volontärer som hade kommit in extra den lördagen. Och de hade så trevligt och de satt där länge och pratade. Och jag kände att de behövde få sitta och bara mötas. Och så fick jag höra efteråt att den här kvinnan då, hon hade vaknat på morgonen och helgerna har oftast varit ganska tunga för henne. För att på helgerna då gjorde hon ju saker med sin man och hennes väninnor, de gör saker med sina familjer. Och, så helgerna blir oftast väldigt ensamma. Så hon vaknade på morgonen och kände att vilken tung dag, vad ska jag göra idag? Och jag tänker om man går till sig själv, vad gör man när man har sådana dagar? Jo, men man har kanske några människor som är ens skyddsnät. Att, jag åker och hälsar på min syster eller jag åker och hälsar på min bästa vän och bara får vara tillsammans med den. För då känner jag att då blir jag uppfylld av gemenskap. Och hon kände att den platsen som hon valde att åka till, det var att komma till PMU. Hennes säkra liksom, skyddsnät. Det var att komma till oss den lördagen. För att där, sa hon, där får jag alltid ett glatt leende. Här får jag känna mig behövd. Här får jag känna mig sedd. Här blir de glada när jag kommer och det gör skillnad. Och därför kom hon till oss. Och det tyckte vi var så stort. För att ofta så ser ju vi de här praktiska bitarna som måste göras. Vi måste fylla på med husgeråd och vi måste städa på textilavdelningen. Och det ska städas där. Och
eller en toalett.
Eller toalett. Eller de där transporterna måste köras. Ja, men det är många bitar i vårat maskineri som ska funka. Och då kan vi ibland känna att vi räcker inte riktigt till. Att nå de här människorna som kommer till oss för det sociala. Men då tyckte jag att då liksom, det var så fint. Då kände jag att då har vi lyckats. När hon kommer till oss och säger att jag valde att åka hit. Jag hade en tung dag. Men då valde jag att komma till PMU för att här får jag bli sedd. Här är det någon som möter mig, hälsar mig vid mitt namn och ser mig. Och det var så stort att vi får vara den platsen också. Av alla de här olika bitarna.
Så om man känner att man vill hjälpa till, hur ska man göra?
Då får man jättegärna höra av sig till oss. Man kan hjälpa till på många olika sätt. Vara med och be för verksamheten.
Otroligt viktigt.
Otroligt viktigt. Vi har många bollar i luften som ska funka. Och vi värnar verkligen om att, att människorna som kommer ska få bli lyfta och sedda. Och vi värnar om att det ska bli ett stort överskott. För det är det som liksom är hjärtat för second hand. Så var med och be.
Var med och ge.
Var med och ge.
Av tid kanske, som volontär. Ge av dina grejer som bara ligger i förrådet.
Kom och handla.
Kom och handla.
Man kan vara med och bidra på många sätt.
Ja. Frågor?
Jag tänker att vi ska också göra konkret. Vi ska be för PMU. Och då får ni vara representanter. Det finns många här som ger mycket tid och kraft. Jag ber till, men ni får stå som representanter för PMU-butiken vi har här. Så om ni kan ställa här framme, så kom gärna fram någon med och nu kan hjälpa till, så ber vi för dem, för arbetet det står i, att Gud ska, ja, att de ska få kraft, men också att vi ska nå de människor vi bör nå. Så kom gärna fram ni som känner, och vi, så omsluter vi dem i bön som församling. Herre, vi ber för alla som på olika sätt engagerar sig för människorna där uppe. Tack för så många människor som behöver möta dig genom de här. Och välsigna dem, ge dem kraft och styrka.
Ja, Jesus, vi tackar dig för allting som sker uppe på PMU, som sker genom PMU. Alla människor som kommer dit, som får liven förvandlade för att de blir sedda, för att de får en uppgift. De får en plats att vara på där de kan växa. Tack Jesus för alla pengar som på olika sätt når ut över vår värld. Som får ge ringen på vattnet långt, långt bort, där vi inte fysiskt kan se vad som händer, men där du bara förvandlar andra människors liv. Tack Jesus för allting som skänks till PMU. Tack för alla gåvor som kommer in. Tack för att det verkligen gör skillnad på det sätt som vi tar hand om våra miljö, tar hand om våra nästa. Jesus, vi ber att allting ska få förmeras till det. Så att det blir till stor välsignelse för våran stad och för de människor som berörs här. Tack för att vi får vara en del av det, Gud.
Då säger vi också tack för det här och välkommen i gemenskapen vid fikaborden. Gud välsigne er och gå i frid. Amen.